Sveriges Radio. De senaste 20 åren har det lagts mycket kraft på att bekämpa islamistisk terror. Men ett annat islamistiskt hot har fått växa mer ostört.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
Vi pratar om muslimska brödraskapet. De pekas ut både i Sverige och utomlands som ett hot mot vårt demokratiska statsskick.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur det muslimska brödraskapet infiltrerar Sverige. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Jag är mycket glad och stolt, och borde svenskarna också vara glada. De har fått sin första moské i Stockholm.
Södermalm i Stockholm en junidag för nästan exakt 25 år sedan. Tusentals muslimer firar den nya moskén, ett stenkast från Medborgarplatsen. Utrikesminister Anna Lind är med på invigningen.
Jag vill börja med att för egen del och på mina kollegors utrikesminister Anna Lind och statsrådet Ulrika Messings vägnar tacka för inbjudan.
Sveriges Radio sänder direkt, och en av dem som svarar på flest frågor den här dagen är en vältalig man från organisationen Sveriges unga muslimer.
Vad säger ni om de som är oroliga för att nu kommer de här vilsna ungdomarna i förorten att bli fundamentalistiska muslimer allihopa och skilja sig ännu mer ifrån det svenska samhället?
Ja, det är snarare tvärtom faktiskt. Nu har de ett ställe att komma till, ett ställe att hitta sina rötter och därmed bli lugna, stabila, kunskapstörstande människor som har något att bidra till. Jag tror tvärtom. En moské är ett integrationsprojekt och någonting som motverkar ghettofieringen av olika invandrargrupper och muslimer, faktiskt.
Den här killen heter Pierre Durani, och han skulle nog inte ha intervjuats om det varit känt vilken hemlighet han bär på. Men den här dagen får han prata fritt om den nya moskéns betydelse i Sverige.
En normaliseringsprocess pågår. Muslimerna känner sig hemma i Sverige, och en svensk islam, en blågul islam, växer sakteliga fram.
Det är framförallt oljepengar från Mellanöstern som finansierar moskén. Den ägs och drivs av det islamiska förbundet i Sverige, som ingår i organisationen Council of European Muslims, förkortat CEM. Och just CEM anser många forskare och experter och även underrättelsetjänster är det muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa. Tidigare hette den Federation of Islamic Organizations of Europe.
Men det talas inte mycket om den här sommardagen för 25 år sedan. Och ännu mindre om vad det muslimska brödraskapet har för agenda i Sverige.
Det är då världens äldsta och största islamistiska organisation och ideologiska rörelse, som etablerades 1928 i Egypten av en skollärare vid namn Hassan al-Banna.
I Egypten så firade miljontals människor runt om i landet Mohamed Morsis seger i presidentvalet igår.
Det muslimska brödraskapet, de nådde väl kanske sin höjdpunkt där sommaren 2012, får man väl ändå säga. När de vann presidentvalet i sitt hemland.
Ja, det minns man ju.
Segerrusiga människor välde in mot torget där varenda kvadratdecimeter i princip var fylld.
Men den här glädjen, den varade ju inte så länge. Bara ett år senare så avsattes presidenten och muslimska brödraskapet kastades ut ur landet. Och den nya basen är istället Qatar. Men organisationens ideologi och syn på islam, den har inte ändrats. Aje Karlbom är biträdande professor vid Malmö universitet, och han har inriktat sig på politisk antropologi med fokus på islamism och just muslimska brödraskapet.
Det är ju då en ganska fundamentalistisk tolkning med vissa pragmatiska inslag. I grunden så har de ju en idé om att islamisera hela världen, så att säga. Det är målet som hägrar någonstans långt fram vid horisonten.
Och de är väldigt tålmodiga i brödraskapet. Man jobbar med att få muslim efter muslim att följa det rätta sättet att leva på enligt deras modell.
Ju fler muslimer som börjar följa den här strikta versionen av islam, desto fler familjer, desto fler kvarter, desto fler kanske städer, stadsdelar, kommuner, och till slut då så ska det här nå upp till staten. Så det är en nerifrån upp strategi kan man säga.
En skillnad som gärna brödraskapet vill framställa jämfört med andra islamistiska grupper, det är att de är mer moderata.
Ja, men det finns liksom inget våldsbejakande åsiktsbagage här, så som jihadism och sånt.
Nej. Och det kan ju låta lite smart då att tona ner det där om man vill locka så många som möjligt. Men det betyder inte att brödraskapets åsikter passar in i den svenska och västerländska demokratin.
Nej.
Men man ska ju inte förledas att tro att det här är en liberal form av islam, för det är det ju inte, va?
Och även fast det muslimska brödraskapet inte är en våldsam organisation, så har den i Mellanöstern varit en inkörsport till terrorgrupper som Al-Qaida och IS.
MB historiskt har ju då i Mellanöstern framförallt fungerat som en inkubator för radikalisering. Alltså det är ju många som har börjat sin bana i brödraskapet och sen tyckte att det händer inte så mycket. De vill gå för långsamt fram, och så har man gått över till en mer radikal grupp då.
Bonjour à tous. Un document explosif entre les mains du ministre de l'Intérieur ce matin. 73 pages compilées par les services de renseignement.
Nyligen läckte en statlig fransk rapport om det muslimska brödraskapet till medier. Och det beskrivs som ett explosivt dokument. Och det är då en kartläggning av bland annat fransk underrättelsetjänst om hur brödraskapet infiltrerar det franska samhället.
Nu är ju också irritationen i stora delar av befolkningen väldigt stark emot det som man upplever är negativa konsekvenser av muslimska brödraskapet. Och det är väl en anledning till att det blev stor uppmärksamhet.
Rapporten visar att brödraskapets nätverk har kontroll över nästan 140 moskéer i Frankrike, och att var tionde moské som öppnats sedan 2010 står nära organisationen. Det är visserligen ingen jätteförändring jämfört med tidigare rapporter som släppts, men det har gett liksom bränsle åt den redan överhettade debatten som finns i Frankrike. Thomas Lindbom är Frankrike-kännare och författare.
Det gjordes en undersökning för en månad sedan genom CSA, en av de franska undersökningsföretagen. Och det visade sig att 88% av det franska folket eller franska väljarna vill förbjuda muslimska brödraskapet. Det är ju en otroligt hög siffra.
Men trots då det här starka motståndet mot det muslimska brödraskapet bland fransmännen, så är det inte så lätt att stoppa dem. Framförallt inte i storstäderna där polis och andra myndighetspersoner inte har tillträde till vissa förorter. Och där kan ju då muslimska brödraskapet utan någon större konkurrens nå ut till barn och unga.
En form av indoktrinering kan man väl kalla det av barn och unga. Och det sker väl då mycket dels i förskolor och annat som man då styr, men också i idrottsföreningar och andra verksamheter som finns i de här områdena där barnen bor, så att säga.
Thomas har själv träffat representanter för franska islamistiska organisationer som får sina pengar från det muslimska brödraskapet. Och de tycker ju själva att de gör stor nytta i de här utanförskapsområdena för både barn och vuxna och alla som behöver stöd.
Men problemen uppstår ju när man börjar ställa sig frågor om det inte finns en underliggande alternativ agenda för det muslimska brödraskapet.
Thank you. Mot den bakgrunden så har jag idag fattat beslut om att sänka terrorhotnivån från en 4 till en 3 på den 5-gradiga skalan.
Den här nyheten, den damp ju ner bara för någon vecka sedan, så det kan ju då kännas som det här avsnittet vi gör idag, att det är lite feltajmat helt enkelt.
Ja, men det är ju för att man ofta då förknippar islamism med terror och våld. Och det här hotet som vi pratar om i det här avsnittet, det är något helt annat än den där våldsbejakande islamistiska terrorn som varit på tapeten ända sedan 11 september 2001.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
I motsats då till den här våldsbejakande islamismen så försöker den här typen av politisk islamism att infiltrera samhället för att uppnå sina mål.
Alltså islam ska styra allt ifrån vad som sker om vi liksom i sovrummet mellan två personer ända upp till vad staten bestämmer i lagstiftning och så vidare.
Aje Karlbom, islamistforskare.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin till väldigt många svenska muslimer, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia, alltså en helt annan ideologi.
Och metoderna man använder är oftast helt legitima i ett öppet samhälle som Sverige är.
Det vill säga man bildar föreningar, man bildar skolor, man använder demokratins verktyg för islamistiska syften.
Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan och har länge intresserat sig för det muslimska brödraskapet.
Det som också är utmärkande är att man skapar organisatoriska strukturer. Det vill säga man skapar en gatekeeper-funktion mellan myndigheter och hela den muslimska communityn. Men det påverkar ju då möjligheten, om det är en liten klick individer som positionerar sig som en gatekeeper, så styr man då organisationer inom civilsamhället och så vidare och dominerar genom att man gör sig som språkrör för hela gruppen.
Och de som då styrs av det muslimska brödraskapet, de blir som mer rättslösa medborgare än övriga i samhället. Och det här märks kanske allra tydligast när det kommer till kvinnors rättigheter.
Du ska aldrig tänka att du ska gå till polisen.
Det här är från maj 2012. Två kvinnliga reportrar på Uppdrag granskning på SVT ger sig ut med dold kamera till Sveriges 10 största moskéer. Och de försöker få svar på vad de tycker om månggifte och hustrumisshandel.
Det kan man tänka sig att det är fint på ett svar.
När en av kvinnorna berättar att hennes man tagit sig en andra hustru, säger nästan alla de muslimska rådgivarna att det är mannens rätt att göra så.
9 av 10 säger att en man får ha flera fruar. Och på Stockholms moské så sätter en imam gränsen vid 4.
Generöst ändå.
Det är tillåtet att ha till och med 4 fruar.
Det här, det går ju helt på tvärs med det svenska demokratiska rättssamhället och rättsstaten som vi har. Och även om det känns väldigt långsökt här då att islamister ska kunna ta över Sverige på något sätt, om vi ser till nationen, så är det ändå, ja, men det är ju illa nog för de som påverkas i sitt liv idag.
Mm. De vill ju att samhället ska styras i enlighet med islamisk lag. Och dels så anser man ju att sharia ska vara rättsgrunden. Och då kan man skapa parallella rättssystem. Vi har liksom en sekulär lagstiftning, så har vi parallella lagstiftningar. Man gör inte den här åtskillnaden som vi har i sekulära samhället mellan religion och politik, och därför vill man integrera islam i det offentliga styret. Islamister förespråkar ibland också könssegregering, kontroll av kvinnors klädsel eller sexualitet. Man vill också begränsa yttrandefriheten, som exempelvis att kränka islam.
En sak som slår en när man pratar om det här ämnet, det är ju att det är svårt att få grepp om hur stort det här hotet är i Sverige.
Islamism är ju som att försöka, vad ska jag säga, spika upp en pudding på en vägg.
Ja, det saknas ju en smoking gun.
Mm. Ja, för vi säger ju ofta saker som ja, det finns kopplingar.
Mm, lite vagt sådär. Så vad vet vi egentligen om det muslimska brödraskapets utbredning i Sverige?
Alltså, det första man bör känna till då, det är ju att man kan inte ansöka om medlemskap. Utan vad som gäller är att MB utser personer som de vill dra in i verksamheten. Så MB har någon form av rekryterare som ständigt håller koll på tänkbara liksom, medlemmar.
Muslimska brödraskapet, de har alltså ingen egen lokal eller en registrerad förening i Sverige, utan man försöker på olika sätt rekrytera personer inom redan befintliga verksamheter. Aje Karlbom, han har varit med i två utredningar om muslimska brödraskapet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Om jag skulle bli rekryterad så skulle jag få gå in i en liten studiecirkel till att börja med. Och sen, den som håller i den här studiecirkelverksamheten kan sen liksom rekommendera till steg två. Och sen går man vidare allt eftersom man visar att man är gudstroende, att man verkar vara lojal och så vidare.
En plats med stort inflytande som många menar styrs av muslimska brödraskapet hittar vi i Stockholm.
Jag blev invigd i muslimska brödraskapet vintern 94. Men efter två år så insåg jag att det här inte var my cup of tea. Eller insåg att jag behövde gå vidare och utträdde inte. Det finns ingen liksom, så här, utan bara identifiera mig inte längre som en av dem. Helt enkelt. Men fortsatte vara aktiv i Sveriges unga muslimer under många år till. Så att jag hade fortfarande en väldigt stor kontaktyta med hela den organisationssfären som var under inflytande av det svenska brödraskapet.
Det här är Pierre Durani som pratar ut i podden Sista måltiden. Och det var ju han som pratade där för 25 år sedan utanför Stockholms moské som en muslimsk företrädare när moskén invigdes. Men det få visste då, det var att han några år tidigare hade rekryterats av muslimska brödraskapet under en resa i Frankrike. Och nu så är Durani inte en ung man längre. Han har hunnit fylla 50 år och är inte längre med i brödraskapet ju.
Nej, han är inte ens troende muslim längre.
Nej, men Stockholms moské, den pekas återkommande ut för att ha nära kopplingar till brödraskapet.
Alltså Islamiska förbundet i Sverige, som ju har sitt huvudkontor i Stockholms moskén vid Medborgarplatsen, det är, ska vi säga, brödraskapets svenska paraplyorganisation.
Mahmoud Shalfi, som är imam och chef för Stockholms moské, skriver ett mejl till oss att det finns inte något samröre med muslimska brödraskapet. Och han lyfter upp att moskén samarbetat med säkerhetspolisen under koranbränningarna och LVU-kampanjen just för att lugna ner situationen.
Och han skriver också att de som försöker koppla Stockholms moské till brödraskapet, de sysslar med konspirationsteorier.
Och angående då moskéns kvinnosyn som avslöjades i Uppdrag granskning så skriver han citat: "Vi vill tydligt poängtera att Stockholms moské som institution ska bedömas utifrån vår officiella policy, våra aktiviteter och våra offentliga uttalanden och inte utifrån enskilda händelser som skett för över ett decennium sedan och som redan är hanterat internt."
Jag hittade en intervju, söndagsintervjun i Sveriges Radio från 2023. Och där är Shalfi ändå öppen med att han gillar det muslimska brödraskapets tolkning av islam.
Jag tycker personligen att brödraskapet är den mest balanserade, den medelvägskolan. Det betyder att vi är inte extrema. Jag är stolt över att inspirera av den här skolan. Men jag har aldrig haft någon kontakt med brödraskap som organisation.
Men det finns fler organisationer i Sverige med koppling till muslimska brödraskapet, enligt forskare. Studieförbundet Ibn Rushd, som redan fått sina statsbidrag indragna av staten.
Mm, det är ju ett av dem. Ett annat är Islamic Relief, som beskrivs som det muslimska brödraskapets biståndsorganisation och kassako, vilket de själva tillbakavisar.
Mm, så är det. Och brödraskapet, de har sina tentakler ute och kontrollerar andra organisationer. Men det lite intressanta är att de inte behöver så mycket folk för att göra det.
Jag skulle säga att de som styr i det här klustret i samhället är mellan 25-30 personer i Sverige.
Magnus Ronstorp på Försvarshögskolan.
Det handlar om ledarskiktet som organiserar andra. Och då blir det ganska mycket.
Jag kommer nu ta initiativ till att vi i Sverige genomför en motsvarande fransk rapport här i Sverige för att komma till botten med de här problemen, för att få göra upp den här ängsligheten som har funnits i Sverige kring den här typen av frågor, och för att vi på det sättet ska kunna pressa tillbaka de här krafterna.
Till att börja med så har integrationsminister Mats Persson samlat en expertgrupp för att börja titta på den här frågan ur ett svenskt perspektiv. Och där finns det redan tankar om vad som behöver göras. Att få bort alla bidrag som ges till organisationer som samarbetar med det muslimska brödraskapet. Det kan vara en stor sak.
Det är många bäckar, så att säga, att täppa till där. Det är ju även kommunala kulturbidrag och i viss mån även regionala bidrag och sådär. Så att det finns många sätt för den här rörelsen att skaffa sig skatteinkomster helt enkelt. Och det tror jag man måste täppa till.
Regeringen tittar nu också på om det går att stoppa utländsk finansiering av trossamfund med koppling till islamism eller andra antidemokratiska intressen. Pengar kan ju verkligen styra en verksamhet.
För det påverkar till syvende och sist inriktningen, den ideologiska inriktningen.
Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.
Det handlar inte bara om religiösa moskéer. Det kan ju handla om den ryska ortodoxa kyrkan och dess inverkan, och att de har kopplingar till främmande makt. Så att vi behöver få en bättre översikt över hur ser det ut? Hur finansieras det?
Alltså, det kan ju låta här som att det finns en hel del lågt hängande frukter för att få bukt med islamismen här i Sverige. Mm. Men på samma sätt som att det är svårt att göra någonting åt till exempel koranbränningarna, så är det lika svårt att tysta islamister, i alla fall så länge de inte gör något olagligt.
Mm. Så det här lite luddiga hotet mot vår demokrati som islamismen kan tyckas vara, det har till exempel säkerhetspolisen svårt att hantera.
Just det.
De är framförallt fokuserade på den våldsbejakande delen, liksom det yttersta hotet. Så det här ligger liksom i gråzonen mellan andra myndigheters ansvar och säkerhetspolisens ansvar. Vilket gör att det blir också svårgreppbart.
Här ställs ju olika värden emot varandra, och frågan är ju vad som väger tyngst i det svenska samhället.
Jag menar, mycket av verksamheten som bedrivs är ju inte olagligt. Det är mycket som ska vara lagligt, och särskilt också religionsfriheten och möjligheten till att utöva detta.
Det är ju oerhört komplext det här, Kalle.
Mm. Alltså, bara göra det här avsnittet, det har ju varit lite som att springa på ett livsfarligt minfält.
Ja, Magnus Ranstorp som diskuterat de här frågorna i många år. Han tycker att politiker både på vänster- och högerkanten bär skulden till att det är svårt att prata om det här i Sverige.
Vad jag menar är att det är viktigt att kunna liksom diskutera religionen och religionens inverkan på samhället. Rikta kritik mot religion, etc. Men vi har väldigt svårt att göra det i Sverige, eftersom vi är i huvudsak ett sekulärt samhälle och har lite förståelse för hur det här verkar.
Och för att kunna diskutera de här frågorna på rätt sätt så krävs det också kunskap och att zooma ut lite och se helheten. För en stor del av lösningen på problemen med islamism, de finns såklart också i att få många muslimer bättre integrerade i det svenska samhället.
Det handlar också i samma mån att motverka hat mot muslimer och främlingsfientlighet, och sen också kunna särskilja mellan islam som trosutövning, islamism som ideologi och jihadism eller ja, våldsbejakande radikal islamism.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 10 juni 2025. Tekniker var Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson. Så en rättelse. I en tidigare version av det här avsnittet sa vi att Council of European Muslims förkortas CME. Rätt är att förkortningen är CEM.